Ska vi köra? La 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 la. Kategorier som fejknyheter och bluffmail ställer nya frågor om fiktionens gränser. Läsare som gång på gång låtit sig luras, desinformeras eller bortgöras lägger sig så småningom till med olika specifika neuroser. Reaktionen på en sån litterär utmattning kan mycket väl leda till en enorm succé för facklitteraturen som mitt i informationskaoset ropar ut sitt budskap över våra huvuden. Jag berättar sanningen för er, inget annat. Min berättelse grundar sig på fakta. Fiktionen har mist läsarnas förtroende, vilket i sin tur har gjort lögnen till ett farligt massförstörelsevapen. Även om det är och förblir ett primitivt verktyg. Väldigt ofta möts jag av den kledtrogna frågan: är det sant då, det ni skriver? Och när jag hör den kan jag gripas av känslan att den förebådar litteraturens död. Ur läsarens perspektiv är det en oskyldigt ställd fråga. Men i författarens öra har den en apokalyptisk klang. Vad ska jag svara? Hur förklara Hans Castorps, Anna Kareninas och Nalle Puhs ontologiska status? Frågan är ställd av 2018 års Nobelpristagare i litteratur, Olga Tokarczuk, som vi har behandlat lite styvmoderligt hittills i podden. Välkommen tillbaka förresten, från Barnbörd, Simon Bank.
Tack. För att citera Giro i en fransk tv-studio: det är väl inte du som har fött barn, som man sa när Marquinhos missade en PSG-match mot Montpellier för att hans fru födde barn. Jo då, tack som fan. Och välkommen hit, Johanna Frandén. Det här är ju ett, inte unikt, men sällsynt poddavsnitt, eftersom idén att vi sitter på varsin sida ett bord i Stockholm.
Stockholm är smartare än lantis här, tycker jag.
Härligt är det.
Det är underbart. Tyvärr så bommade vi ju möjligheten att spela in podd nummer 50 på grund av nämnda barnbörd. Annars hade jag ju bokat Globen, men nu gick det om intet.
Du glömde boka Globen?
Nej, jag glömde inte, men jag bokade den till podd 50, men jag kände att jag fick boka av den när vi inte fick till det.
Allting är mitt fel, jag tar på mig det.
Allt är ditt fel.
Det var fascinerande när du läste Tokarczuk, det är ju ett fantastiskt citat.
Det är från hennes Nobelföreläsning, ska
såklart.
Jag säga.
Jag trodde en bit in att det där var ur Sacha Baron Cohen, komikerns, han höll något tal vid en gala alldeles nyligen.
Just det.
Som ju var alltså, lite åt samma håll just med fake news och lögnen som massförstörelsevapen och så.
If you pay them, Facebook will run any political ad you want, even if it's a lie. And they'll even help you micro-target those lies to their users for maximum effect. Under this twisted logic, if Facebook were around in the 1930s, it would have allowed Hitler to post 30-second ads on his solution to the Jewish problem.
Tänker att det är talande för vår tid också, att komikerna blir the voice of reason på något sätt.
Ja, just det.
Att Borat blir den som säger de sanna orden i rätt tid.
Great success!
Men det var faktiskt, det var ju intressant att se nu när jag råkar befinna mig i Stockholm och dessutom bara ett stenkast, som man säger, ifrån konserthuset där de delade ut priserna igår, så var det ändå lite, för första gången kändes det som att det var lite skakigt sådär. Ska det bli, kommer det buas nu när Peter Handke får 2019 års Nobelpris? Det gick ganska så lugnt till. Men jag vet inte, jag sitter ju här och pratar med någon som har varit på Nobelfesten. Vilket år var du där?
Ingen aning, vad kan det ha varit? 2005 kanske, 2007? Jag vet inte, något i hållet. Men det är ju otroligt civiliserat om man ska tala i miniskulor. Så ett väldigt, väldigt civiliserat sammanhang såklart. Det känns inte som att det är gjort för burhop direkt.
Nej, det är väl inte riktigt det. Du dansar med Filippa Reinfeldt, vill jag minnas.
Jag gjorde det. Mitt tydligaste minne av det var ju att det var ju som att dansa med ett hologram lite grann. Att hon var, man kände sin egen kropp genom hennes kropp. Hon var så älvlik, om man får säga så.
Okay.
Om man nu får diskutera en kvinnas fysionomi på det sättet. Intressant var det, pratade om idrotten i Täby.
Ja.
Det var vad vi gjorde.
Ja.
Det var toppen. Jag tror att jag förde, jag är inte helt säker på det.
Men du hade ju inte henne vid bordet 4 timmar, för då hade ni kanske behövt en lite längre så ämnes arsenal.
Du ska inte underskatta idrottslivet i TV. Nej, det var trevligt. Jag minns mitt starkaste minne från själva middagen var väl egentligen att jag fick, det är enda gången i mitt liv som det har hänt att jag får en rätt serverad i knät av servitören, servitrisen.
Ja, du fick det?
Det fick jag.
Det diskuterade de ju mycket igår på tv-sändningen om hur ofta sånt händer, och de hävdade att det är väldigt sällsynt men att det har hänt. Men det har hänt dig alltså?
Ja, så jävla sällsynt. Det har hänt en gång av en i mitt fall. Det är närmare 100%.
Ja, det är otroligt ofta faktiskt.
Och det som var grejen där var att de hann inte ens servera med nyrätt, utan det blev, man fick tugga i sig det, eller inte tugga i sig det helt enkelt. Mm. Det var speciellt.
Mm. Men dansade du med Reinfeldt och med liksom stor potatis och så bianessos fläck på brallan?
Alltså det fungerar så i den sortens sammanhang att man äter ju med servetten i knät, va?
Aha.
Mm. Aha. Så funkar det i den stora världen utanför Lerdala.
Mm, vad härligt.
Mm. Nej, det var trevligt. Och jag tyckte det var ett fint kalas igår kväll också.
Mm. Ja, men det var det väl. Jag kan ha en pytteliten fotbollskoppling då. Den är ju verkligen otroligt liten, men det är en anekdot i alla fall. För jag stod och tittade lite utanför konserthuset och tänkte, blir det protester mot Peter Handke? De hölls ju på en annat håll, de hölls vid Norrmalmstorg. Men det var lite andra sådär små protester mot, vad sa vi, Irans ambassadör, att han var inbjuden, var det till exempel några som ropade lite på. Men där jag stod så kom ministrar och partiledare ut och deras bilar stod precis där jag stod och väntade. Och så kom Ebba Busch Thor och Niklas Busch Thor.
Då protesterades det?
Nej, det gjorde verkligen inte det. Men det stod några kvinnor framför mig som kände som att de kanske var på kurs i Stockholm och var 50 sådär. Och ropade till Ebba, vad vacker klänning du har, Ebba. Tack, tack, sa Ebba. Ska se om jag kommer in här i bilen. Och så, ja, lite så skön, fnissig, bjussig stämning. Och så hoppade hon in och så stängde han då Busch Thor, ja, Niklas. Kopplingen är ju att han spelar fotboll i Sirius.
I Sirius,
ja.
Exakt.
Stängde dörren och så sa de så här, och så glömde vi säga att hon är så vacker också. Lite som att han skulle vidareförmedla det till henne. Och då sa han så här, äh. Och så lite så på det där Sverige-skämtsamma sättet. Lite så här, nu ska vi inte ta i. Och så kan man ju säga om det är jätteuppenbart att hon är vacker, vilket hon verkligen var igår. Och att man också är gift, men hon ska ju skiljas. Jag tyckte det var, förlåt att jag skrattar.
Det var taskigt gjort av Niklas.
Jag tyckte det var nästan lite så, lite Ruben Östlund stämning över det hela. Du kan ju bara säga så om vi har ett kontrakt här som säger att vi tycker att hon är vacker och du är världens lyckligaste kille. Liksom,
han vill nyansera bilden något. Så jävla vacker är hon inte.
Nej, precis.
Har sett snyggare.
Håll inte på
och senast igår kväll.
Håll inte på att fråga sig vårt beslut nu. Ja, det var en otroligt konstig stämning över hela. Men det var ändå festligt, får man väl säga.
Ja, du fick vara med lite grann, kan man säga.
Ja, exakt. Jag stod och tryckte i mössan långt ner och glasögon och bara så hade en halsduk över halva ansiktet. Så att jag tror inte att någon såg mig.
Nej, det var fint. Själv så på förmiddagen här så var jag ute och flanerade i mina kvarter och mötte på gatan Horace Engdahl.
Det gjorde du, ja.
Det var också sådär.
Det har du gjort tidigare någon gång, eller?
Ja, han hänger runt rätt mycket där, tror jag. Jag tror att han har
Stig Larssons efterfester. Nej, han bor ju på Lilla Essingen. Alla vet ju var han bor, kom jag på.
Rosa drömmar. Den grejen.
Ja. Han kanske bor där själv då, i Vasastan. Horace.
Fullt möjligt. Jag vet att hans son bor, en av hans söner bor grannen med mig i alla fall.
Ja, okej. Se där.
Men det var ju sådär, alltså, någon sorts hål i allt det vackra. Han gick runt och så helt, alltså, extremt alldaglig ut i en väldigt alldaglig, på en alldaglig svensk gata i en alldagligt svensk decemberdag.
Mm.
Och det kändes som att, borde inte du vara och förbereda dig på något sätt? Men han kan väl det där, antar jag. Eller inte. Det råder väl delade meningar om han kan det där med Nobel eller inte. Men
vänta, var det igår före festen?
Precis.
Oj, det var konstigt. Men då måste han ju ha sin stylist då, eller vem han nu går till. Barberare eller något?
Ja, men han sitter ju i fängelse.
Ja, den är tung nu när du säger det.
Ja, det är fint. Tänkte förresten på, alltså ursäkta, det är ett extremt sidospår, men vi ska ändå så här minifotbollskoppla lite. Så du tog upp Stig Larsson. Jag är mitt i färd med att läsa Matilda Gustafssons bok om Arnaud-klubben.
Okay. Ja, där räknar mitt kulturtips då.
Ah, sorry, vi får återkomma. Ja. Ska vi ta det sen kanske? Ska vi göra det?
Ja, vi tar det på. Eftersom du kastade över kulturtipset med 2 minuter innan inspelning.
Ja, då återkommer min lilla kulturspaning därifrån då.
Vi kan ge ett gemensamt kulturtips då.
Mycket
gången.
Trevligt, låt oss. Annat då? Vad har hänt sen senast?
Annat?
Nobelat.
Vad sa du?
Du Du har Nobelat, Nobelspanat.
Ja, precis. Men har det gått? Det har väl kanske hänt mer liksom, omvälvande saker i ditt liv. Själv har jag gjort, har jag varit någon form av Arsenal-expert för norsk tv. Jag har gjort en sväng hos våra vänner på TV2.
Mm.
Så fort någon med svensk koppling, eller ibland PSG-koppling kan det vara, kommer till Premier League så brukar de bjuda in mig och vill att jag ska dela med mig av mina erfarenheter. Så nu var jag där på Fredrik Ljungberg-kvoten då.
Just det.
Det var inte helgens match utan det var i förra veckan, mitt i veckan matchen där mot Brighton när de förlorade. Så att,
svensk tränarderbyt.
Ja, ja, precis. Exakt det. Med Graham Potter. Nej, det var inte så mycket att yvas över då. Det var ju i alla fall på något sätt skönt att kunna konstatera lite i så broderlig... vad ska man säga? Att vara i Norge och liksom få en bra relation med Norge, men bygger mycket på att man ger varandra komplimanger, känner jag, för det andra landet, så att säga. Så då kunde jag ändå sitta där och säga, ja, det här visar vi att vi inte... Det här är ju verkligen ingen Ole Gunnar Solskjær effekt och så vidare. Då skrockar de lite nöjt. Och alla kan inte ha den turen och så vidare. Och så vidare. Ja, nu har ju vinden vänt eventuellt då för Ljungan. Även om det var en ganska miserabel uppvisning i söndags också.
Slogs mig lite av tanken där, alltså mot West Ham, tanken på att, ja just det, han har faktiskt spelat i West Ham. Känns som han har glömt bort det där.
Ja, precis. Men det var bara en säsong, va?
Det var en säsong, ja. Under de isländska ägarna. Där.
Så det var egentligen ett Ljungberg-derby i sig då?
Mm, just det.
Ja.
Eller Fredrico, förlåt.
Ska vi prata pyttelite om Fredrik Ljungberg? För att nu fick jag ju verkligen tänka till ordentligt innan jag åkte dit och just för att göra det och berätta lite om hans status i Sverige och allt det där. Och det känns som att det kanske är den största stjärnan vi har haft som vi har, jag ska inte säga att vi har misshandlat honom mest, men han har ju verkligen inte den motsvarande superstjärnestatusen i Sverige som till exempel, jag tänker på Solskjær som ändå är en sån jätte, och då var han ju mestadels inhoppare, eller det var ju så han gjorde sig känd i alla fall i Manchester United. Vi hade liksom en ordinarie superstjärna verkligen i Arsenal under nästan 10 år.
Under en väldigt definierande period också, så den här metrosexualitetens genombrott och så. Han var ju, visst Beckham var såklart först, men Fredrik Ljungberg var inte jättelångt efter. Liksom.
Nej, precis. Och jag vill ändå påstå att många svenskar inte har någon riktig relation till Fredrik Ljungberg. Också att han kom lite i, eller jag ska inte säga att han kom i glappet, men det var någonstans som att Henrik Larsson var väldigt folklig och folkkär samtidigt. Och sen så kom ju Zlatan under... Ja, det egentligen hade ju bara gått några år på liksom Ljungbergs triumfärd i Arsenal innan Zlatan började äta upp allt syre. Så han är lite märkligt, om inte bortglömd så i alla fall lite ignorerad kanske i svensk fotbollshistoria. Lite oförtjänt kan jag känna.
Ja, lite att det kanske inte finns så tydliga sådana definierande faktorer kring honom.
Nej, han står inte för någonting.
Han står inte för någonting, vilket han ju ändå såklart oerhört mycket gör. Men han har inte liksom i någon sorts offentlig diskurs hamnat i att det här är Fredrik Ljungberg. Jag tror att i England har man mycket tydligare bild av just att han var då sex i Arsenal-epoken. Liksom.
Mm.
Och coolt. Nej, jag tänkte tillbaka när jag, alltså senast igår var när Marie Fredriksson, hennes dödsbud kom och så. Det slog mig att jag vet att när Fredrik Ljungberg flyttade till London, så ung och så liten på så många sätt. Och han tog med sig sin kudde och ett par skivor av Roxette till London.
Ja.
På den tiden man tog med sig skivor.
Mm. Hur fint.
Fredrik från Halmstad, hej. Fint, verkligen, verkligen fint. Jag höll på att säga att jag önskar dem allt gott. Och det gör jag ju, så länge som man inte vinner massa matcher.
Men det är många stora svenskar som kommer från Halmstad nu, jag tänker efter. Alltså förutom Roxette och Fredrik Ljungberg och Carl Bildt. Andreasson,
Carl Bildt.
Just det. Ja, det är en definierande stad för oss ändå någonstans.
Så är det.
Mm. Du då?
Sen senast.
Mm.
Nej, jag har ju blivit med dotter igen.
Mm.
Det är väl som det är, liksom. Alltså när solen går ner och man står mitt på bron och kysser där man älskar, så ska man bara hålla käften. Liksom, för att det går inte att beskriva någonting. Så jag tänker inte göra det överhuvudtaget. Men jag har fått en dotter till och är väldigt glad och lycklig över det.
Mm.
Jag är inne i den berömda bebisbubblan med väldigt få andetag utanför bubblan. Det här är ju ett såklart.
Ja, just det. Mm. Jag tänker mycket på det att man utgår ifrån att alla tycker att det är lika fantastiskt att få barn nummer två. Men för alla runt omkring är avtar ju tyvärr entusiasmen.
Färre blommor, det tror
jag. Jag har inte med mig någon PSG-sparkdräkt den här gången som jag hade till ditt första barn.
Jag vet inte
om
det steg upp eller steg ner faktiskt.
Ja, men det slog mig idag, så vet jag att jag pratade om det här med någon om att gud vad jag är dålig på och liksom bibehålla men bli lika så wow andra gången, och det är kanske inte riktigt, och det kanske är för att jag är första barn tänker jag. Så jag tänker att sen så var det inte sen var liksom, det var svårt att toppa det på något sätt, men jag ber om ursäkt, så jag kan passa på och kanske be om ursäkt alla känner som har fått barn nummer två när jag inte varit lika engagerad. Men mest är man ju intresserad av så här, hur var det för barn? Man är inte så, det är mer grejen liksom. Så gå från att inte ha till ha, snarare än att ha många.
Exakt så. Ja, första steget månen är ju större än det andra så att säga.
Buzz Aldrin är ju så att säga inte lika ihågkommen som Neil Armstrong.
Alltså jag ska erkänna att mitt fotbollsintag och fotbollsreflektion har ju tagit en, has taken a hit, på grund av orsaker såklart, men jag kan väl göra en mer eller mindre tidlös spaning och koppla den till två aktuella händelser, en som har varit och en som kommer att bli, i alla fall ikväll då, när vi spelar in det här. Mm. Ikväll så är det hemma hos dig, där du inte är då, spelar ju PSG i Champions League.
Just det.
Mot Galatasaray. En ganska grå match, men speciell i alla fall på som läktarmatch. De har ju en historia, de där två klubbarna. Egentligen 20 år gammal, sedan tidigt 2000-tal när de möttes i Paris, och Galatasaray, diasporan i Paris, eller i Frankrike såklart, väldigt många turkar som kommer dit för att visa musklerna. Och med musklerna så menar jag väl då sitt våldskapital på något sätt.
Mm.
Och det här var ju på tiden när PSGs läktarpublik var Auteuil och Bois de Boulogne.
Inte Beyoncé, Rihanna,
inte så mycket så.
Federer.
Så det var fullt krig på och kring läktarna. Och som då har ja, det har blivit så i relation med de mellan kommande mötena också, eller följande möten efter, att det har varit väldigt mycket fokus på risksituationen. Och samma nu ikväll då, att polisen mobiliserar så det är härliga till, för att det kommer there will be blood, är det många som tror då.
Mm. Det finns väl precis, ganska mycket turkar i Paris också. Alltså det här är ju i och för sig alltid samma sak när vilket lag som helst kommer till Paris. Det finns ju en jäkligt mycket algerier här. Och portugiser. Och så finns det ju alla, inte vet jag, något latinoland och så. Men,
och finns väldigt mycket turkar överallt.
Ja, men så är det väl snarare.
Det känns som att den dagen som människan sätter foten på Mars, så kommer det vara 300 000 turkar som redan är där. Det känns som att de är som AIK, de finns överallt.
Just det.
Det är ena händelsen, vi ska inte göra förhands inför kriminalitet, men det finns en klar riskstämpel på matchen.
Mm.
För någon vecka sedan så signalerade den svenska polisen, apropå läktarpolitiken, att man tänker fortsätta med sin villkorstrappa för att få ordning på de svenska läktarna. Då.
Mm.
De tycker att det har varit en framgång, fniss.
Vill du berätta lite, bara dra upp lite grunddrag i trappan?
Alltså grunden är väl att man pratar väldigt mycket om symbol från att ha blivit pyrotekniken på läktarna, och att man då tar steg för steg, alltså i former av kollektiv bestraffning och repression för att råda bot på det man upplever som ett stort problem, och vilket då har försämrat relationerna eller dialogen mellan supportgrupper och ordningsmakten ner till nollgradigt i princip. Vi pratade om det lite förut. Och jag tycker då, alltså, om nu polisen tycker att det där är att villkorstrappan har varit en supersuccé, så tycker jag att det finns en bra förebild de skulle kunna vända sig till, och då kring hur man ska hantera sådana här besvär. Och då kan vi ta oss till just till Turkiet. En bild här då, historisk bild. En världsstad med fyra stycken framträdande lag.
Så är vi i Istanbul, eller?
Då är vi i Istanbul.
Mm.
Med oerhört då starka supportgrupper. Det är ett rött lag, ett vitt, ett blått och ett grönt. De står liksom för olika saker, det är olika sociala hemvister, olika religioner, helt olika supportgrupper. Och alla de som är makthavare har också då väldigt tydliga relationer till, de håller också på lag helt enkelt.
Mm.
Och det är ett sätt att visa då liksom vem man är.
Başakşehir ditt fjärde lag här nu, eller?
Du får hänga med helt enkelt.
Ja,
så okay. Kommer det ge sig.
Mm.
Och arenan då är också en väldigt så här speciell miljö, någon sorts folklig smältdegel där man kan uttrycka sig fritt och vara fri. Känns igen va? Mm. I någon sorts fotbollssociologisk sammanhang.
Just det.
Problemet då att allting går över styr då, som det ibland gör, att de gröna och de blå går ihop och protesterar mot makten.
Mm.
Börjar elda på läktarna, pyro.
Mm.
Polisen går in, försöker stävja upploppen som då också sprids ut på gatorna liksom. Det är ju typ här som man kan säga att den svenska polisen befinner sig då, vintern 2019. Mm. Och vad fan ska man göra? Jo, den här historien, Başakşehir, var inte uppfunnet än. Men det är ju gamla fina Istanbul. Och det är för typ 1500 år sedan. Det handlar inte om fotboll då, utan det handlar om ja, alltså inte ens Hakan Şükür var född liksom. Utan det är så här häst och vagn. Tänk Ben Hur-scenen. Mm. Sån här hästkapplöpning. Mm. Så var det tydligen, att det fanns olika lag med olika färger som stod för väldigt olika saker och hade väldigt starka supportgrupper. Mm-hmm. Samma drivkrafter, liksom politik och folklighet, okontrollerbar masspsykologi. Och då de här gröna och blå fansen som ställde till med ett jävla liv. Och den då som var den yttersta makthavaren, kejsare Justinianus den första, hade ingen aning om han skulle bära sig åt för att stävja det här. Villkorstrappan. Men han hade en villkorstrappa. Mm. Han hade en jävla villkorstrappa. Det får man igenom. Mm. Han höll upp det blå laget. Mm. Som var katolikerna i grunden.
Okej. Okay. Nu är vi i Romariket här. Alltså Konstantinopel, eller?
Det är precis för det. Mm. Konstantinopel. Hans drag då var ju inte liksom att ha kroppsvisitering och sånt. Det som han gjorde var att han samlade alla sina motståndare inne på hippodromen och på arenan. Mm. Och sen så gav han sin armé order att slå ihjäl dem. Alla 30 000.
Jaha.
Så jobbade de för 1500 år sedan. Ja. Det var en villkorstrappa. Jag säger inte att man borde göra samma sak i Sverige, polisen, men jag säger bara att det finns vissa slutsatser att dra.
Ja. Ja,
faktiskt. Om man nu ska.
Det är lite mer effektiva bekämpandet av läktarvåld, tänker du? Eller läktarkultur?
Ja, det gav i alla fall resultat, kan man säga.
Ja.
Hagia Sofia, vet jag, som väl då var moské, blev då en, han fick i leden av det här Nika-upproret då, som slogs ner, så byggde han väl Hagia Sofia som den ser ut idag, mer eller mindre. Detta fantastiska byggnadsverk.
Ja, just det. Som har varit både
moské och kyrka.
Och, just det.
Som vi alla.
Som vi alla har varit.
Ja, eller?
Moské och kyrka.
Kristen och muslim.
Ja, jag har varit där i alla fall. Det är en speciell byggnad.
Ja, så kan jag tänka att det har med supportervåld att göra. Utan det hade den inte funnits.
Hmm. Vilket lag skulle man säga gick segrande ur hela den här tidsepoken då?
Jag vill säga att det kanske var de blå då, katolikerna. Inte på sikt såklart.
Nej, det var det jag menar, inte på sikt. Vilka var muslimerna på den här tiden då? Eller ottomanerna, eller vad ska man säga?
Nej, oklart. Jag är svag på färgskalan där.
De röda kanske?
Man hoppas ju lite.
Mm. Mm. Sen sist då, Simon, så har följande hänt. Wendy Renard, det franska landslagets stora backklippa, och Lyons kanske framförallt mest framgångsrika spelare på så sätt att hon har vunnit och alla 13 ligatitlar med Lyon.
Och nu blir det 14:e också, det är väl typ klart nu, tror jag.
PSG tappade, precis. Så att det lutar mycket åt det. 6 gånger har hon vunnit Champions League också. Hon har i alla fall släppt en självbiografi skriven med Zeni Dalmat och Johan Otboa, två av L'Équipes specialister på damfotboll. Och berättar bland annat om sin relation med Corinne Diacre, då som är fortsatt Frankrikes förbundskapten. Kvinnan av stål, eller kvinnan med den isblå blicken och så vidare. Som ändå blev, jag ska inte säga folkkär, men i alla fall ja, men snuddade vi lite vid det kanske i somras. På
det där jävla narrativet. Alltså, en kvinna, det är svårt att vara kvinnlig ledare och ha någon slags hårdhet i sig utan att bli järnladyn eller stålblicken eller så.
Precis, exakt. Och det är svårt att bli folkkär om man inte är typ Lotta Engberg. Och det är ju inte hon. Men det finns faktiskt ganska goda skäl, tror jag, att kalla henne. Järnlady kanske är lite töntigt, men en ganska hård ledartyp i alla fall, tror jag. Jag intervjuade henne för övrigt inför VM i förra våren då. Och kände direkt att vi var ju några stycken som gjorde den här intervjun ihop. Och kom det någon fråga som kanske inte var, som visade att journalisten i fråga inte var superinläst på hennes trupp till exempel. Mm. Eller så var det inte så att hon tog på sig att liksom parera och lappa ihop. Utan då sa hon så här, ja, du har väl sett listan eller? Mm. Eller har du inte sett att spela, du vet, när hon fick någon fråga om spelsystem och den spelaren. Och så. Hur som helst, Wendy Renard var i alla fall då förbundskapten, hon var lagkapten i det franska landslaget. Och en av de, får man väl säga, viktigaste spelarna fram till 2017. Då tog Corinne Diacre över, hon hade varit assisterande tidigare då. Och Renard beskriver då hur glad hon var över att få jobba med Diak på heltid eller som huvudansvarig, för att hon tyckte att hon var liksom bra på taktik och var bra på försvarsspel då framförallt och så. Och så börjar med att de har ett samtal och så säger hon att, då berättar Corinne för mig att vi skulle vilja träffa dig för att prata om ditt kaptensband. För egen del så tycker jag att du är ungefär 40% av din kapacitet när du spelar med Frankrike. I Lyon så kan du mest promenera runt. Nivån är ganska enkel för er. Och på samma sätt är det när ni spelar i Champions League, eftersom ni är så överlägsna. Men när det kommer till landslagsspel så tycker jag att du inte riktigt har nått upp till den nivån som man kan kräva. Och så drar hon då av henne. Kanske inte fysiskt, men nästintill, bildligt i alla fall. Kaptensbandet och kaptensbindeln. Och Renard blir så knäckt över det här så att hon säger att hon under hela hösten så får hon massa småskador och liksom, hon kan inte riktigt hantera situationen.
Alltså psykosomatiska skador?
Hon skriver det. Jag fick ett helt gäng skador som hade med mitt dåliga mående att göra. Jag funderar på att sluta landslaget, men inser att det kanske inte riktigt är rätt val heller. Och då vet de ju att det är dessutom ett världsmästerskap på hemmaplan om 2 år och så. Så slutar med att hon över jul, tror jag, julledigheten, så åker hon ensam till Thailand och bara lägger sig på en strand och funderar liksom, vad ska jag göra.
Som Ouelle Bäck typ.
Exakt, exakt som alla stora fransmän gör när de behöver isolera sig och tänka på existensen. Hon känner att det känns inget bra längre och livet är inget roligt. Det är inget roligt att spela i landslaget. Men hur som helst så bestämmer hon sig för att fortsätta. Och när hon då kommer tillbaks 2018 till den första samlingen så säger hon att då var jag jätteladdad och liksom sugen på att spela igen. Och så möter hon Diak och så säger hon, för att hälsa på henne, så sträcker fram handen. Och jag ser direkt att någonting ändras i hennes ansikte. Och så säger hon, du måste skärpa dig direkt om du inte vill hamna utanför laget. Och så säger Renard att jag visste inte att man var tvungen att kindpusta sin förbundskapten för att få spela i franska landslaget. Jag sa hej, jag har liksom inte brustit i respekt, men jag vill inte ge dig mitt ansikte, som man säger då, på franska. Hon tyckte att det var en för intim gest för en person som hon hade tappat förtroendet för. Och här någonstans så tar berättelsen förstås inte slut, men här det är liksom hennes bild av de första 6 månaderna som hon hade tillsammans med Corinne Diacre. Och jag tycker att det är något speciellt med att släppa den här typen av historier brukar man ju få höra kanske efter karriären, när den är slut. Renard har faktiskt inte fyllt 30 än, hon fyller i sommar tror jag.
Det är helt sjukt att den har 30 än.
Ja, det är ju verkligen helt sjukt att hon inte är 30. Det är ju...
Hon har varvat spelet 2 gånger.
Och... Ja, precis. Nej, hon har ju känt som hon har varit med. Eller hon har ju uppenbarligen varit med jämt. Men modigt och väldigt obekvämt att berätta om det här nu då. Det är klart att det här blev ju stora rubriker i Frankrike. Och Diak har inte kommenterat det här vad jag vet. Men de måste ju ses och antingen ta varandra hand eller kind pussas nästa gång också. Ja. Jag vet inte riktigt om det är galet eller modigt eller både och.
Eller väldigt tyskt, riktigt väl det.
Ja.
Lite både och. Alltså det är ju det där högt i tak. Det är ju också en handling av yttersta respekt någonstans. Jag kan tycka att inte gå och hålla på det tills förbundskapten har fått lämna eller så. Att göra det på just den där nivån, den här genomtänkta självbiografinivån, är något annat än ett förlupet citat i en tv-intervju eller i en tidning eller så.
Just det.
Så här såg jag på det, så här kände jag, så här upplevde jag det och här befinner jag mig nu, över till dig. Jag tycker att det finns någonting oerhört alltså värdigt och starkt i det också. Du ger Diak alla möjligheter att bemöta det på ungefär samma sätt. Sen väcker det frågan också om att måste det vara så här ett franskt landslag? Måste det finnas den sortens interna konflikter mellan de stora, stora stjärnorna? Ja, måste det vara så? Måste liksom spelare må så dåligt som de verkar göra ofta?
Ja, det är en bra fråga. Det låter onekligen så. Men det kan väl också vara kanske ett sätt att ge lite bakgrundsstoryn till sommarens VM, tänker jag, alltså förra sommarens VM. Ni minns ju att hon gjorde en fantastisk första match då och stod ut liksom som den kanske stora stjärnan i det här laget. Också i ett land där inte så jättemånga kände till sitt damlandslag och spelarna mer än kanske några till namnet sådär. Och sen så hade hon ett väldigt sånt upp och ner mästerskap. Hon bommade en straff.
Självmål också.
Hon gjorde ett självmål. Hon satte väl andra straffen. Ja, det var ju fram och tillbaka i alla fall. Och väldigt, man förstod ju någonstans att det syntes nästan att hon inte var helt stabil, kanske inte mådde helt hållet bra. Men det är ju lite, man skulle ju kunna tänka sig kanske som lagkamrat då, att man tycker att det här är pyttelite onödigt.
Mm.
Eftersom det kanske får effekter längre fram. Men så är det i alla fall, och den här boken på 300 sidor har jag inte hunnit, jag har bara hunnit läsa några brottstycken av den, men den lovar ganska gott. Hon har ju ett väldigt intressant liv och en kul, men en intressant historia i alla fall. Hon lämnade ju Martinique, den västindiska ön, som väldigt ung, bara tonåring, för att ta sig till Frankrike lite på vinst och förlust. Och försökte komma in på Clairefontaine, gjorde väl några tester där för, alltså på den franska, vad ska man säga, förbundsakademin. Hamnade i Lyon, för hon fick en provspelning där och var väl i princip mentalt på väg tillbaka till Martinique när Lyon bestämde sig för att satsa. Och det var väl ett smart val.
Mm. Nej, men jag tycker bara att det gör henne ännu mer intressant, och jag misstänker att det på något sätt, alltså att det blir en politisk markering på fler sätt än ett också, att jag har svårt att tänka mig att hon gör det här utan att det på något sätt är sanktionerat i Lyon-lägret också, som ju är såklart basen och grunden i det franska landslaget också.
Och motpolen kanske lite, alltså maktmotpolen kanske till det franska landslaget. Det finns ju egentligen bara två riktigt jättestarka institutioner på damsidan, och det är ju Lyon och landslaget någonstans i Frankrike. På tal om politisk markering eller politisk konflikt och det franska damlandslaget, så kan vi väl prata om den nuvarande kaptenen Amandine Henry, som ska göra vad då i vår? Hon ska vara ordförande i den franska Miss France-juryn. Avdelningen nyheter, man tar emot med lite blandade känslor. Men jag tyckte det var lite skönt att någon klev ut som någon form av så här anti Megan Rapinoe-person här. Och bara så här, ja men jag har slitit hela mitt liv i liksom en sport där jag varit diskriminerad och man pratar om manhaftiga spelare. Och nu skulle jag vilja sitta och vara högst ansvarig för att vi väljer ut den vackraste fransyskan. I den här tävlingen, vi har varit inne på det faktiskt tidigare i podden, nu börjar vi varva ämnen här. Att det är ju en otroligt stor tävling i Frankrike som alla tittar på. Man känner sig väldigt så lite utanför och när man försöker ifrågasätta det här fenomenet. Det är väl vår, eller det är väl deras Melodifestival.
Kan man tänka sig att om vårt stora liksom folkliga, eller folkliga kanske är väl en sann modifikation, men vårt stora sånt ögonblick på året är Nobelfesten liksom, och Nobelpriset och allt det där. Vi fick ta in liksom en fransk konsult, kan man säga, med Mernot i allt det där. Så man kunde skicka en svensk till fröken Frankrike också, hjälpa dem och få någon slags ordning på det där också.
Alltså när han har kommit ut ur fängelset så är väl inte han helt fel person att ingå i den här juryn.
Nej, det var svårt att säga.
Monsieur Arnaud. Vi tror att du har ett bra öga för flickor.
Just det. Gud vad hemskt.
Kom och hjälp oss.
Nej, intressant. Men det är inte också att det finns en sån karriärsväg för franska fotbollslegendarer. Alltså David Ginola är väl med i typ Let's Dance eller något som han är domare i eller något sånt?
Nej, han är inte programledare. Jag vet inte om han är domare heller, men han kanske har varit med och dansat möjligtvis. Han har haft en annan position där.
Jag tror att han har haft en annan position. Känns ju mer rimligt och mer logiskt på något sätt. Lite samma sak där, kan man tycka. Samma sorts resa. Han har också varit så där objektifierad hela sitt vuxna liv och alla bara pratar om hans långa hår och hans schampo.
Han tävlar i första säsongen. Ger Google vid handen.
Ja, du ser. Jag tror att han är involverad på något sätt nu i alla fall. Så ja, de ska alla den vägen vandra.
Det verkar så. Man kan inte undgå, antingen kan man inte undgå politiken eller ska man inte undgå nöjes-tv.
Nej. Vi bara väntar in Franck Ribéry också. Eller något.
Just det. I Gladiatorerna.
Ja, let's. Fredrik från Halmstad, hej.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Jag tänkte ta oss från Frankrike till Nordafrika. Marocko tror jag vi pratade om förut. Vi pratade mycket om Algeriet, Tunisien och säkert Marocko också. Först kort fakta-recap då när Marocko åkte ut afrikanska i somras här mot Benin tror jag. Stor besvikelse.
Ekorna i Benin, nu har jag glömt att kolla om de har fått något nytt smeknamn.
Det måste vi göra innan programmet slut.
Jag ska helt ärligt säga att jag kollar det ibland. Mm. Men söker man på ekor i Benin så får man bara upp den här...
De Beninska ekoren?
Nej, men man får ju bara upp den...
Tävlingen?
Ja, exakt. Kom på att ge oss ett bättre smeknamn. Kanske jag har ingen lyckats riktigt.
Det vore det optimala beviset på bristande logistik och infrastruktur om de inte ens har lyckats jobba fram ett nytt smeknamn på ekorna.
Det kan man tycka, men de har slagit ut Marocko i alla fall.
Ja, de har i alla fall slagit ut Marocko. Mm. De gjorde det då, när Marocko i den matchen, fiaskomatchen, så när man gör en snabb scan av de 14 som de använde i den matchen, så kan vi snabbdra då var de här spelarna är födda, snedsträckt och i vissa fall uppväxta, vilka länder de är uppväxta.
Mm. Hur många Parisförort har vi?
Många. Mm. De var från Kanada, Belgien, Spanien, Frankrike, Holland, Frankrike, Spanien, och Frankrike. Så ser det ut då. Det är ett bekant fenomen med framförallt kanske de här nordafrikanska länderna, att det är väldigt mycket franskt som sagt då.
Just det, men Holland är ju, eller Marocko är ju speciellt just för att det är så mycket mer blandat där, ja. Det har du helt rätt i. Ja, Algeriet, då kan det ju bara vara fransoser i princip.
Precis, precis. Mm. Och i bevisligen och i Marocko en stor holländsk kontingent också. Det har ju kommit hit att det handlat väldigt mycket för de här länderna att då få de som har utvandrat eller invandrar kidsen då att välja sina föräldrars land, att representera Marocko som landslag. De jobbar väldigt hårt med det. Nu i höst så har det varit ett specialfall som har förtydligat det här kanske nästan mer än någonsin. Mohamed Ihateren, född i Utrecht, som spelar nu i PSV då, gjort succé där. Han har spelat alla holländska U-landslag på vägen upp, debuterade för PSV nu i vintras någon gång då, eller alltså för snart ett år sedan, som 16-åring, 17 bast nu. Och han har själv sagt att han behöver tid på sig för att kunna fatta det här stora beslutet om vilket landslag han ska representera. Mm. Det har ju funnits en tendens de senaste åren då att väldigt många har valt sina föräldrars länder. Mm. Att invandrargrabbarna gör det.
Sen det gick, för det var väl för en 10 år sedan så kunde man ju inte, fortfarande inte det, om du hade spelat i ett U-landslag så var du tvungen att, då sågs det som att man bröt liksom med hela...
Nu ändras det, en A-kamp så har du valt då, så det var ett väldigt tungt beslut att fatta.
Men är det en tävlingslandskamp eller nej, det är fortfarande bara... En
officiell landskamp tror jag det. Mm. Det som krävs.
Om du gör en trött match mot Oman i januari-turnén så är du rökt sen.
Jag tror att januari-turnén, har vi inte haft något sånt fall?
Jag känner också på mig det. Att den kanske är typ undantagen. Eller så.
Det kan vara ett undantag. Ja. Vad beror det här på? Liksom? I fjol då så skrev en marockansk-holländsk journalist som heter Fouad Laroua en krönika och försökte undersöka saken och hitta någon slags förklaringsmodell. Han gjorde i den här texten, så refererade han till en annan text, en artikel i The Volkskrant där de tagit upp det här ämnet då. Hur kommer det sig att invandrargrabbarna väljer sina föräldrars länder istället? Mm. En sån här spännande artikel om olika lojaliteter och så. Men Laroua, hans poäng då var att en del av förklaringen fanns då på samma uppslag i The Volkskrant.
Tidningen alltså?
Ja, precis. Mm. För där fanns en annan artikel då som handlade om en tävling som Geert Wilders, alltså han, Frihetspartiet heter han va?
Ja, precis.
Det här högerextrema partiet i Nederländerna.
VVV tror jag heter. VVV.
VVV som Fenlo.
Ja, nu blandar jag ihop dem.
Det kan vara så. Du är inte den första som hade ihop Fenlos fotbollslag och halvnazisterna i Frihetspartiet.
PVV, förlåt mig.
Ja, ungefär samma. Orka. Jo, han har då...
VVV, det var internet, jag förlåt mig.
Det är vi alla är.
Nick Borgen.
Och en Nick Borgen-låt. World Wide Web. World Wide Web. I give you all the things I think is best. Out every day I have my best. Gud, vilka jävla referenser.
Vi börjar alltid, men det är bra att vi alltid börjar på typ Nobelfesten.
Och hamnar
hos Nick Borgen. Jag tycker ändå, vi ska inte skämmas över det.
Det ska vi inte skämmas över. Jag hade inte Marcus Leifby gjort, så det gör inte vi heller.
Exakt.
Han instigerade en tävling då där han bad folk att skicka in sådana satirteckningar om islam. Och den som var tuffast eller inom parentes då mest kränkande skulle han då ge ett pris till. Och de övriga då tävlingsbidragen skulle han se till att ställa ut i parlamentet. Han sitter i parlamentet så att han har rätt att göra det. Den här tävlingen ställdes då in, Wilders själv då menar att det, ja, han vill inte utsätta då de som skulle skicka in saker för det muslimska våldet, såklart. Men det där var också en bild av Holland och av Europa.
Men också, framförallt en bild av Holland, hur den här konfliktytan är så enorm i Holland inom alla jävla ämnen.
Och så vulgär.
Och så extremt vulgär. Men också det här att man kan både förvänta sig att liksom få en rak höger, alltså bildligt av en lagkamrat eller av en spelare om man är förbundskapten mitt under pågående mästerskap, och det är bara, det får man tugga i sig ungefär. Och sen så, ja, det är verkligen, det handlar väldigt mycket om att tänja på gränser och se hur jävla osans folk kan bli utan att saker och ting helt och hållet brakar ihop.
Ja, utan att man förlorar matchen i alla sorters metaforiska bemärkelser.
Just det.
Men Fualdaroas poäng är att det där är också en bild av Holland och av Europa. Av alla de här länderna som vill dels då se alla afrikanska talanger spela för deras landslag. Men det är deras talanger, alltså vardag, också innehåller just den här rasismen och fördomarna och allt sånt.
Marokkaner är ju extra utpekade, ska man väl säga, i Holland. Mm. Framförallt av det här partiet, framförallt av Geert Wilders. Ett av hans mest berömda tal, eller mest kontroversiella, eller vad man ska säga, mest hatiska får vi väl kalla det, var ju när han inför sina egna partifunktionärer, tror jag det var, eller ja, påhejar i alla fall, ropade någon gång: vill ni ha fler eller färre marokkaner? Och så ropade alla: färre, färre, färre.
Mer of mindre marokkaner.
Så att han har ju verkligen också utsett inte bara islam, men verkligen Marokko som är ett stort invandrarland marokkanerna som är en stor invandrargrupp i Holland, i Nederländerna.
Och Mohammed Hatteren är en av dem som de förmodligen skulle vilja ha. I alla fall många såklart vill ha som...
Men man kan ju förstå att de heller kanske vill spela då för föräldrarna. Och jag antar att det är poängen med den här forskningen.
Det är poängen, det är precis poängen. Men för just då Mohammed Hatteren, så Holland är ju landet där han växte upp, där han är född. Uppväxt i Utrecht, där hans familj bor kvar. Där han lärde sig spela fotboll. Och hans pappa då, Mustafa, har då bott kvar i Utrecht hela tiden egentligen och har... Då de senaste åren då slagits mot en svår form av cancer. Så Mohammed har mellan matcherna i PSV fått åka hem då, så mycket han bara kan. Så det är så tufft att ens tänka sig det senaste året som han har haft då. Mm. 16-17 år gammal, pappa dödssjuk. Han slår sig in i PSV, skriver sitt kontrakt där. Och samtidigt då så trycker många på för att han måste välja vilket land ska du representera. Är du holländare eller är du marokkan egentligen? Är det pappas älskade Marocko eller är det Holland som du har vuxit upp i?
Ja, det blir ett otroligt politiskt val då.
Verkligen.
För någon som, ett val som för många andra kanske bara är lite ett känslomässigt val.
Precis.
Kan jag tänka mig.
Och han älskar sitt Marocko, säger det jämt och ständigt. Och hans Mustafa då, pappan, har en gång bett honom att någon gång i ditt liv, när du blir framgångsrik, när du har lyckats, så vill jag att du, även om inte jag är kvar, så vill jag att du gör någonting för mitt all Hoseima, tror jag det heter, en liten hamnstad i norra Marokko där han kommer ifrån. Mm. Gör någonting för dem, något fint. Och då när han då skrev sitt första proffskontrakt som 16-åring, så använde han en stor del av pengarna till att just bygga en brunn till folket där hemma i Marokko. Mm. Hur som helst då, för 2 månader sedan ungefär så dog då Mustafa, pappan. Mm. Vilket då märktes för alla som egentligen följer holländsk fotboll. Utrecht spelade, alltså inte hans klubb utan hans då barndomsklubb. De spelade och applåderade fansen på läktarna, alla fansen då, under en viss minut då, för att hedra pappan. När PSV spelade sin då nästa match, när han inte var med av förklarliga skäl, så höll lagkamraterna upp en banderoll där det stod att Mo, som man kallas då, Mo, stay strong. Och när Steven Bergkvin gjorde mål så sprang han rakt ut mot tv-kamerorna och skickade en hälsning då. För Jomo, vi älskar dig. Och då lag kompisarnas meddelande till honom.
för fint.
I Hattaren kom tillbaka då efter dödsfallet då, och spelar. Nu i lördags senast så fick PSV straff. Och han är inte straffskytt, men han fick ändå lägga straffen då. Hans lagkompisar gav honom den straffen. Och han gjorde mål. Han pekade mot himlen såklart då. Och efteråt så grät han i intervjuerna. Men grundfrågan fortfarande då, vilket är egentligen hans land? Vilket land vill du representera? Marocko har legat på jättehårt för att få honom att välja dem. Fotbollsförbundet i Marocko hjälpte till med pappans begravning. Oj. Att arrangera den. Ordföranden kom till begravningen då för att visa sin respekt. Men också såklart för att påverka honom då, att fatta rätt val. Vilket slog fel på något sätt då.
Lite som om vi tar någon som så emotionell gisslan. Låter
ja, mycket den känslan. Och det sägs då att Mohammed själv blev störd och att man inte kunde låta honom sörja i fred då. Mm. Så ett par dagar senare så låg han in då på sitt Facebook och skrev ett meddelande då han poserar bredvid Ronald Koeman och med en orange landslagströja och skriver två korta meningar då. Jag har valt, från och med idag är jag holländsk. Jag tycker att det här är liksom en stark berättelse om Europa 2019. Det är en stark berättelse om invandring, det är en stark berättelse om identitet. Men också, jag vet inte varför det slår mig hårdare just nu kanske, att det är också en berättelse om barn och deras pappor. En liten bistory alltihopa, när jag gör det här straffmålet, så är det ett av fem mål de vinner med femma mot Fortuna Sittard. Fortuna då som slåss för att överleva i Eredivisie. Och Fortuna är också en klubb som har krisat jättemycket de senaste åren, ekonomiskt inte minst då, slåss för att hänga kvar och när de var på väg att gå i konkurs så fick de bland annat då hjälp av familjen Van Bommel. Grabben Mark Van Bommel gjorde de en tavla av då, som auktionerades ut. Och pappa John Van Bommel hjälpte till med auktionen för att då dra in pengar till så att klubben skulle överleva. Mark Van Bommel nu då tränare för i Hattaren och för PSV. Hårt ansatt tränare, kritiserad tränare. Fortuna är hans hem, hans pappas hem, hans klubb i grunden, hans ursprung. Och då när Hattaren just gör det här straffmålet och hyllar sin pappa så fastnar tv-kameran också på Mark Van Bommel. Han vänder sig upp mot läktarna och står liksom med blicken i fjärran där. Och alla börjar tolka i tv att det är någon slags markering mot PSVs ledning så här att ni kan inte sparka mig, jag tänker kämpa vidare eller era jävlar eller vad det nu kan vara. Det var det tydligen inte då. Det som han gjorde var att han letade efter sin pappa som satt på läktaren. Sin Fortuna-pappa. Han ville bara se så att han mådde bra. Mm. Så är det. Pappor och grabbar i Europa 2019.
Fantastiskt. Men också lite... Man blir nästan lite illa till mots på tanken just på att hur de ska... Alltså att det här valet är så... Hur man väljer blir det fel någonstans. Och hur man väljer så blir det... Kommer det aldrig bara vara ens egen ensak och ens eget val. Eller det kommer alltid vara något som förföljer en eller som kommer kunna användas emot en på något sätt. Det är ju jättemånga fransmän med allt från Benzema till Chad Lee och de här mest kända som har suttit i den här rävsaxen på något sätt.
Och många säger att det går liksom att dra en analogi till alltså vilket barn älskar du mest? Liksom. Mm. Är det mig eller är det mitt syskon? Mm. Jag älskar båda precis lika mycket och att det accepteras inte. Och i det här fallet så måste du fatta ett val. Du måste bestämma dig, du måste peka på något. Mm. Vem är du egentligen? Mm. Jo, men jag är en... svensk gambian. Ja, men vem är du egentligen? Mm. Jag är iranier och svensk. Ja, men du måste välja ett. Det är ju ett nästan omänskligt val att fatta. Mm. Och särskilt när man inte kan göra det utifrån då säga att det bara handlar om fotboll.
Nej.
Det här är det. Jag kommer följa Mohammed i Hattaren framåt i alla fall. Det är en fantastiskt lovande fotbollsspelare. En av Europas absolut största talanger nu. Life is what happens to you while you're busy making other.
Ska vi ta oss an dagens och veckans profil kanske?
Mm. Ja, jag vill.
Vi har kommit dit va? Någonstans. Vi hittar honom i Marseille, Simon.
Jag tycker om vad jag hör.
Han heter Mourad Tsimpo. Är numera 15 år gammal och uppvuxen, eller ja, bor i ett så kallat cité, alltså ett miljonprogramsprojekt av den... fattigare och mer socialt utsatta sorten i Marseille. Så att,
ja. Det vi kallar Marseille.
Ja, precis. Ni har ju själva. Det upptäcktes, eller uppdagades ganska så snabbt i Morads barndom får man väl säga, att han hade en musiktalang utöver det vanliga. Men, och framförallt för att han sjöng väldigt mycket hemma. Men han hade, ja, föräldrarna hade inga möjligheter att bistå honom med instrument eller sådär. Så det Morad gjorde var att han åkte runt i Marseille och satte sig på olika ställen där det fanns pianon. Tågstationen då.
Vi återkommer till ett tema.
Ja, vi har pratat om det tidigare, jag vet. Bland annat tågstationen i Marseille. Jag tror att flygplatsen hade han tagit sig ut till någon gång också. Bara för att få sitta och spela och lära sig helt enkelt. Och det var inte för någon filmade den här pojken, som det fortfarande är, som verkligen ser ut på alla sätt som ni, om ni kan tänka er en Freudian slip förortskille, om fördomarna får tala. Men fantastiskt flink med fingrarna, och till slut så slog Morad Simpo igenom, som man gör 2019 eller 2018 var det väl, nämligen att någon filmade honom såklart när han satt och spelade, och en sonat av Beethoven tror jag det var, på ett offentligt piano i Marseille. Och det här blev snabbt en viral succé såklart, och en så kallad snackis i Marseille. Och vad vore Olympic Marseille om de inte hade plockat upp det här? Så det gjorde de. Och för 2 veckor sedan ungefär så fick Morad Simpo, 15 år gammal då, komma till arenan och invigning, men han fick spela till avspark kan man säga på velodromen innan Marseille, eller matchen där Marseille senare kom att slå Brest. Det är en väldigt fin och speciell bild, och det kanske roligaste med allt var att han inte då blev ombedd att spela något av sina klassiska stycken, utan han fick ju anpassa sig, för det här var ju fotboll va? Så det blev en klassisk version av Van Halens Jump.
Och den vanliga inmarschen.
Världens mest kända fotbollsarena inmarschlåt, precis. Oh. Inte ett öga torrt, eller vad säger man?
Nej, alltså, jag vet inte, jag är hormoniell, emotionell, men... ja, man behöver den där små påminnelsen om vad det man älskar med Marseille, men det är väl... Det är väl just det där, de gör väldigt mycket rätt för närvarande, som de alltid gör när allting ser ut att gå åt helvete.
Just det.
De är en sån där en misshandlande pojkvän eller flickvän som man hela tiden återvänder till och tror på en ny gryning. De har också just hållit på med ett projekt, apropå Afrika-tematiken där de vänder sig mot Afrika, de har massa akademier där nere och så, och visar då i sociala medier och på arenan och allt att det här är Afrikas OM, vi är er klubb, ni är vårt ursprung och så vidare.
Mm. Det är ju inte alla stora klubbar som försöker annektera den afrikanska marknaden, så man får väl ge dem det i alla fall, att det är lite originellt.
Det är det faktiskt, och ja, det finns ju sina skäl, sina historiska skäl till det. Fint.
Vi ska säga det att Morad Simpo fick ett piano till slut av en pianohandlare i Marseille som hade sett den här filmen då när den spreds. Så nu kan han dessutom sitta på hemmaplan och förfina sin talang.
Vi följer honom också.
Vi gör det. Och sen så skulle vi ju ge ett kulturtips gemensamt då.
Ja, det blev så.
Ja, men du hade inte läst ut klubben alltså.
Nej, jag har väl en 50 sidor kvar ungefär.
Ja.
Så säg inte vad som händer.
Nej, jag ska inte säga vad som händer. Matilda Gustafssons, vågar jag i alla fall säga utan att förstöra handlingen för mycket, fantastiska kartläggning av... kaoset kan man väl säga i Svenska Akademin, och klubben handlar ju om Forum då, den här lilla litterära konstnärliga elitsammanslutningen i Vasastan som där Jean-Claude Arnault antastade och våldförde sig på aspirerande poetissor och författare och så vidare, konstnärer också. Jag blev förvånad att du inte läste ut den, för jag tyckte den var helt omöjlig att lägga ifrån sig när man väl hade plockat upp den. Men du kanske har naturliga breaks i dina lässtunder just nu. Men det är ju en bok som jag tycker kanske tillhör allmänbildningen lite grann. Jag måste också säga att man satt och spanade lite på Nobelfesten igår med lite lite så ont i magen när de svepte över akademin och akademiledamöterna, för man känner att, jag känner i alla fall att den eventuella respekt man haft för institutionen och för dem som sitter kvar efter kaoset då, den är helt bortblåst, helt enkelt.
Ja, man det har gått från att vara någonting till att alla förstått att det är mer har drag av sekt än någonting annat.
Just det. Precis.
Missande sekt. Jag lovade ju, eller någon slags fotbollskoppling via Stig Larsson. Det finns, jag fastnade för ett stycke i Matilda Gustafssons klubben där hon skriver om, men hon pratar med, intervjuar någon kvinna som berättar om sina erfarenheter av Jean-Claude Arnault.
Som ju för övrigt kommer från Marseille, om vi nu ska knyta ihop säcken på alla möjliga.
Just det, det är där vi alla landar till slut.
Ja, antingen börjar det där eller så slutar det där.
Ja. Hon då berättar om hur hon var kursare med Stig Larsson på DI. Upplevde honom som en vanlig norrländsk grabb, rolig och begåvad såklart.
Men, det här är ett anonymt vittne, eller?
Ett av de anonyma vittnena, precis. Och det hon då, alltså jag har inte framför mig, jag tar lite på uppstuds. Ursäkta. Hon skriver just om det här genikulten som sen uppstår då, kring hela krisgänget och det här litterära fanzinet, om man ska vara väldigt alldaglig, med Horace Engdahl och Stig Larsson i förgrunden då. Hur det förstörde Stig Larsson på så många sätt, att han blev utmanad som den största sen Strindberg i princip, och att det kanske, Stig Larsson har skapat stor konst, ingen tvivel om det, men att han kanske hade kunnat bli någonting helt annat om man hade sluppit genistämpeln. Och jag tänkte lite på att det där kan man känna igen i fotbollskontexten också, att för väldigt många unga så handlar det om att just hantera genistämpeln. Jag gjorde kopplingen till, jag parallellade samtidigt nyhetsflödet från Italien, där Dejan Kolosevski fick vårt nya då geni, om man får säga så, Parma och landslagets Dejan Kolosevski, som har fått en hälsning av Dejan Stankovic. De ville såklart claima honom för Inter. Och det som Dejan Stankovic säger, absolut inget märkvärdigt, men han säger ändå i det här klippet då att se till, eller det bara fortsätta hålla fötterna på jorden, fokusera på spelet, inget annat. Jag ser att många jämför med De Bruyne, men jag tycker att du ska hitta din egen stil, det klarar du riktigt bra på. Och det där är väl just ålderdomens erfarenhet som man ger till ungdomen, att ha fokus på precis rätt saker. Någon borde kanske sagt det till Stig Larsson också. Fokus, fötterna på marken, fokus på konsten och litteraturen, så just kommer det kanske gå bra.
Kuken i byxorna.
Kuken i byxorna. Pitten i Greta. Ja,
ja, det är lätt att inte infria alla löften. Det är kanske det som är kontexten här. Vi ska väl inte sätta kanske då genistämpeln på Matilda Gustafsson, men jag känner att det är inte långt borta, för att det jobbet hon har gjort med såklart hela avslöjandet, men med den här boken som verkligen precis lovar precis allt, håller allt den lovar, är svårt att tänka något annat än att hon är vår generations kanske mest inflytelserika kulturskribent faktiskt.
Ja, det fick ju viss effekt så att säga. Och jag tycker att den är spänstigt skriven såklart, men också med någon slags respekt för den respekten som ämnet någonstans kräver. Hon är inte så här, vilket har varit lätt hänt och förståeligt, så här, att man blir överförtjust i sin egen framgång, om man nu kan kalla det. Hon är väldigt, hon orienterar väldigt snyggt mellan känslorna och att dra någon sorts krimroman och,
just det,
och hittar liksom det stora makroperspektivet och mikroperspektivet i att, tycker jag, ett storverk, men Matilda, håll fötterna på jorden och fortsätt jobba bara. Tro inte att du är geni.
Precis.
Jante ändå.
Fortsätt med kvadraten.
Precis, allt det där.
Och sen får du musicera oss ut härifrån då.
Du har ju nästan minibörjat lite där med en marseillesk piano Van Halen-sonat. Jag tänker undra mig lite känslopjösk, det får man väl ändå. Det är en vanlig vecka i december, men det är en väldigt speciell vecka i mitt liv. För att Tottenham vinner, för att Marseille vinner och för att jag nu rätt snart tänker gå hem och lägga mig med en egen liten wicked ass little bee på bröstet. Hard not to spoil your rotten, looking like little me. Till min lilla tjej, här är JC. Tack för veckan!
Hej då!
Yeah. The most amazing feeling I feel. Words can't describe what I'm feeling for real. Baby, I paint the sky blue. My greatest creation was you. Your grandpa died to make a failure. Then he died to live a failure. Deep down, he was a good man. God damn, I can't deliver failure. Badass little hoe. 2 years old, shopping on Savile Row. Woo! Wicked ass little B. Hard not to spoil you, rotten, looking like little me.